Nu för tiden är det många människor, yngre då i första hand, som inte förstår hur mycket även 1800-talet, alltså historien, lever med oss. Därför att vi omges av människor, nämligen de äldre, som har sina förbindelser ner. Du, Bengt Anderberg, som inte är mer än 75 år, du har ändå träffat en människa som berättar för dig hur det var på 1840-talet.
Ja då, det var sommaren 1845 som skulle ha varit så enastående i hela Europa. Det har jag hört pappa berätta. Och det måste han ha fått ifrån farfar. Och det var så levande. Jag kunde precis förstå hur det var på kvällarna långt in i oktober. Ljummet och härligt.
Det var så mycket varm sommar.
Ja, just det. Och den varade som sagt var in långt in på hösten. Det har han berättat. Och pappa berättade mycket från en tid som var, som blev levande för oss, fast den var så primitiv, tyckte vi. Det var ju så att farfar hade lantbruk. Och det var drängar. Och pappa tyckte om att umgås med dem och höra vad de hade att berätta. Och det var för oss en fullständigt främmande värld. Men den blev, han berättade så levande för oss att vi införlivade den med oss. Vi lekte till och med lekar som han beskrev att de hade lekt på gården. För låt oss säga, då, vad kan det ha varit då, 50-75 år sedan. De upplivade vi. Mm. Vad hette de för någonting? Pjäxning, det var ett spel med stenar och sånt där som ingen människa hade hört talas om på skolan. Mm. Det försökte vi införa där också, men det gick ju inte. Jag vet inte om det stämmer nu att folk är så dåligt tidsmedvetna nu, om de inte alltid har varit det. Mm. Därför att det var ju inte många som kunde berätta om så riktigt och bra om hur det var i gamla tider. Och än idag är det väl så, när man tänker på när vi var små, jag har svårt att förklara det för Niklas till exempel. Jag tror inte han är så intresserad av det heller. Men det har väl alltid varit så. Först på gamla dagar börjar man tycka att det är något.
Nej, jag tror att kommer vi 35-40 så börjar människor att de bor i Stockholm och så kommer de från Edsbyn eller Storuman och då åker de hem på såna här hemvändardagar i juli. Och då visas det gamla brukningsmetoder, man får gå och titta på hur det ser ut när de klyver ved eller skäktar som det heter,
ja.
Om du vet vad det är.
Ja, det vet
jag. Och massa annat sånt här som hör bondesamhället till. Det gör man då på såna här hemvändardagar. Och så är det jag dans och annat.
Ja, jag tror det kom mycket senare. Hos mig kom det inte förrän jag var 50, tror
nej,
jag.
Nej, men jag föreställer mig att man vid 35-40 riktar blickarna bakåt eller tittar ner mot sina fötter, mot sina rötter.
Ja,
det är men man kan också se hur långt historien kan leva framåt när man träffar äldre människor. Även vi som var barn på 40-talet kunde skrämmas av Näcken. Och riktigt sådana gammal vidskepelse kan man få höra, levde kvar till 1945 där i kring.
Jajamensan, du har väl hört det här programmet Folkminnen?
Ja visst. Ja.
Det är ju väldigt populärt, det är ju många som skriver dit. Ja. Och då märker man, de behöver inte vara så in i helsike gamla för att ha de här traditionerna levande. Mm. Vi hade ju en sån här spöksugga i Lundby.
Vad var det?
Det var en farlig sugga som rusade omkring i skymning på kvällarna. På höstkvällarna särskilt. Mm. Och tog folk mellan benen så den rusade iväg med dem så de försvann.
Yes.
Ja visst. Och det trodde vi ju inte riktigt på. Men det var ändå lite kusligt. Det var ett ställe där den skulle visa sig då och då. Och det fanns gamla damer som trodde på det där. Mm. Jajamensan.
Men det är ändå i början av 30-talet. Eller slutet av 20-talet.
Ja, slutet av 20-talet så var det där.
Men att man skrämde barn med Näcken efter kriget.
Ja, det låter otroligt.
Jo.
Var du rädd för det själv?
Ja, man skulle inte gå nära vatten för då kunde man drunkna.
Ja, men att det var Näck som drog ner den.
Ja, något sånt där. Ja. Nej, men jag vet inte. Man var väl skeptisk som ung pojke.
Ja.
Nej, men tänk dig för vi som minns från barndomen genom umgänge med morfar och mormor, farfar och farmor. En annan också, en annan tempo, rytmen, Det är mycket långsammare liv.
Ja, och är det väl också det att man inte träffar sina mor- och farföräldrar så mycket. Utan de sitter ju på hemmen och vegeterar.
Mm. Nej, men jag minns till exempel någon då, en jularbomelodi som min farfar hade lärt sig. Avstaforsens brus eller något sånt där. Sången om Elin var kan vara. Den kanske han hade lärt sig... eller melodi som fanns före Jularbo, eftersom min farfar var född 1860-talet, då hade han, det behöll han livet ut. Alltså, det var inte en omsättning av en slager i månaden som nu, eller att man skulle tänka sig, utan tyckte de, morfar och mormor, om en vals, en sång, då var det ju den livet ut. Men i alla fall, där man lärde sig, och man hade dessa sånger till hans under decennierna.
Ja, visst.
Det var inte detta ombyte, och det var inte det i något annat.
Nej, det var inte avseende så heller. Det är ju en sån jätteindustri nu och det måste ju malas fram hela tiden. Mm. Det är ju som med filmer, det kommer ju en om dagen minst. Mm. Och inte kan man absorbera allt detta, och framförallt kan det inte bli kvar någonting av det. Mm. Inte mycket i alla fall.
Men på den tiden när människor läste, om vi tar sent 1800-talet, en bit in på 1900-talet, de kanske hade två böcker, Arndts Prostilla, Luthers katekes och någonting till, och det läser man om och om igen, så att även där var det lite, men det satt, man trängde igenom det.
Ja, det var ju också tungt, för det var ju husförhör och sånt där. Man skulle först skulle man läsa till konfirmationen, och sen var det ju husförhör då måste det ju sitta. Mm. Det var skamligt att inte kunna Bibeln. Mm. Det var ganska bra på ett vis, för man lärde sig ju vad det står.
Och idag finns det således människor som kan berätta om detta, eller som har varit med om det, eller som har föräldrar som kan berätta om det.
Ja, just det. Och det är ju märkvärdigt att tänka sig att det finns sådana band än idag.
Det var